Där läste vi vid förra samlingen den här frågan som lärjungarna ställer till Jesus. Vad blir tecknet på din återkomst och den här tidens slut? Och då slutar Jesus i den 14:e versen med att säga följande. Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Herre, vi tackar dig för att vi har ditt ord och vi tackar dig för att du har lagt ner i oss att vi tror att ditt ord är sant. Nu ber vi dig, helige ande, du som ingav det här till Matteus och de andra lärjungarna. Herre, vi ber att du gör det levande för oss, att vi förstår någonting av ditt ord, Herre, så att det blir levande som mat att äta och dryck att dricka. Amen. Jag fick fråga här under rasten, jag tror jag ska ta den på en enda gång och jag utvecklar den lite grann. Det berättas om tre stycken händelser i vår bibel. Och frågan är det tre olika händelser eller är det en händelse det handlar om? Jag är fullt medveten om att det finns de som säger att detta är bara en händelse och jag tror att det är tre händelser. Och den ena händelsen läst här och där står så här. Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen. Sen ska slutet komma. Alltså slutet är slutet, va? Sen finns det inte mer. När någonting är slut, så är det slut. Ska jag ta den här micken istället? Sedan ska slutet komma och då är det frågan, vad är det Jesus syftar på? Jo, han säger ju faktiskt så här att innan slutet kommer så ska evangelium förkunnas i hela världen. Och då finns det de som tror så här att då är det lång väg innan det kan komma till slutet, för det är många som inte har hört evangelium. Alltså vi har många folkgrupper som inte har Bibeln översatt till sitt språk. Och så tänker man, det kommer att dröja länge innan slutet kommer. Men när vi då går till Jesaja, det ska vi inte göra ikväll, vi ska ta en annan profet. Men sista kapitel i Jesaja, det ni har till hemläxa till imorgon. Så står det så här om det judiska folket. Att de ska bli frälsta på en enda dag. Och det ställs som en fråga, är det möjligt att ett helt folk kan komma till tro på Gud på en enda dag? Ja, ni hör ju att det är inte så märkvärdigt att vara tekniker. Ska vi ha den här nu? Ja. Var var jag någonstans? Jo, detta med slutet. I Jesajas 66 kapitel så får profeten en fråga. Kan ett folk komma till tro på Gud på en enda dag? Så vi har haft våra tjänster uppe i Norrland. Min fru och jag. Och det har gått fram stora väckelser. Både i Västerbotten och Norrbotten. När jag började min tjänst uppe i Norrbotten så kom jag i svallvågorna utav en av de stora väckelserna. När på ett par veckor mitt i sommaren så kommer 700 människor till tro på Gud och går med i församlingen. Så jag vet ju det här att det kan ju hända att stora grupper kommer till tro på Gud inom en kort tid. Men skulle hela Sveriges folk kunna komma till tro på Gud på en enda dag? Är det någon som har tro för det? Jag har inte det. Jag tror inte det. Utan i Sverige händer nästan motsatsen, att när Guds ande sänker sig ner över ett folk, sekulära svenska, så hamnar en del av dem på mentalsjukhuset eller psyket. Jag blev faktiskt kallad till psyket mer än en gång. När vi bodde i Örnsköldsvik och då var det läkaren som ringde oss och sa han så här. Kan du komma upp till oss på psyke? För nu har vi en patient till här. Han har såna religiösa grubblerier. Och det är ingen medicin som biter på den här, det vet jag också. Och så åkte man då upp på på psyket och träffade då den här patienten med religiösa rubrier. Det han behövde var att få ett Guds ord. Sen kunde han åka hem på kvällen och vara hur frisk som helst. Så är det ju. Men frågan är, kan ett helt folk komma till tro på Gud? Och då verkar det som att det finns ett enda undantag som vi kan säga. De kan komma till tro på Gud på en enda dag. Och det är det judiska folket. Varför då? Jag har fått lära mig utav dem själv att när det judiska folket kommer hem, oavsett om de är ateister eller sekulära eller troende, vad de är, så sätts de på skolbänken. Och där får de lära sig två saker. Det hebreiska språket som de kan förstå. Och så får de lära sig Israels historia. Och när de läser Israels historia så använder man den här boken, Bibeln. Och så kan de säga till mig så här. Alltså, vi tror inte på Gud. Vi är ju sekulära. Vi är ateister. Utan det är bara historieboken vi läser, Gamla testamentet. Och då tänker jag så här. Håll på lite till ska du få se. Och du vet, där har Herren lagt in hela frälsningshistorien. Från Bibelns första blad till Malakis sista kapitel så handlar allting bara om Jesus. Så där är det. Så att en dag så ska den heliga ande utgjutas över allt kött. När skedde det? En kuggfråga, det har inte skett. Jag bara säger det. För när det utgjuts över allt kött så ska varje land gå sida vid sida. Det gör de inte idag. Tvärtom. Men när Herren drar undan dammluckorna och utgjuter helig ande över allt kött, då ska hela Israel bli frälst. Och hedningarna ska stå som ett fån och fundera på vad det som händer när de blir frälsta. Och då står det så här i slutet på Jesaja. Somliga utav de här, de ska gå ut till alla hedna folken och förkunna Herrens härlighet. Jag har haft min tjänst inom någonting som heter EFS. Det vet inte vad jag, och det behöver ni inte fundera på heller. Men i varje fall, han som var grundare i EFS, han heter Carl Olof Rosenius. Och han har skrivit en bok, en kommentar till Romarbrevet på 1800-talet, långt innan Israel fanns. Och då skriver han så här. Det kommer en dag när det judiska folket kommer att besöka också Sverige och församlingar i Sverige. Och vid deras besök så kommer församlingen att genomströmmas av en varm ström. Och efter deras besök så kommer församlingen att liknas vid en levande man. Medan de före deras besök närmast var liknas vid en död man. Och så kommer nästan det bästa. Hur kan jag vara så övertygad om detta? På 1850-60-talet. Det Gud har lovat, det ansvarar han för att det infrias. Punkt. Det är bra. De kommer också upp till de här bygderna och förkunnar evangelium. Och då är frågan liksom, vi har tre händelser och frågan är det samma tid de inträffar? Och den händelse vi läste om här, det är slutet. Men innan slutet så tror jag det kommer hända en annan sak. Och det är när Jesus han sätter fötterna på Oljeberget enligt Zakarias 14 kapitel. Jag tror inte det är samma händelse nämligen. Jag tror det finns en tidsintervall mellan att Jesus sätter fötterna på Oljeberget. Det är det som den talar mest om, Messias återkomst. Det är när han sätter fötterna på Oljeberget. Men innan det så har vi en händelse till. Om vi nu tror att Guds ord är sant. Och det är att Herren ska hämta hem sin församling. Församlingens hemfärd eller församlingens uppryckan eller vad man kallar det. Jag vet, finns de som säger det är samma sak alltihopa. De får inte det att gå ihop och då lämnar man det. Jag tror det är tre olika händelser. Men nu lämnar vi det med detta. Nu ska vi gå till en annan profetbok som är högaktuell idag. Och det är profeten Hesekiel. Profeten Hesekiel. Han levde för cirka 2300 år sedan. Han var alltså lite efter Jesaja. Jesaja, Jeremia och så kommer Hesekiel. Hesekiel var en ganska ung, en av de yngre profeterna kan vi säga. Han var kanske 25 års ålder någonstans där. Och han är intressant så tillvida att varje fall när jag läste teologi för att bli förkunnare, så sa man så här på skolan att profeten Hesekiel, det får ni läsa själv, för det är ingen här som förstår vad han menar. Och det är inte så rasande länge som det ägde rundar. Idag så utgör han den kanske mest aktuella utav profetböckerna i Gamla testamentet, men det ger sig också. Så vi går till det 36:e kapitlet, och då är det 35 läsvärda kapitel dessförinnan som ni kan läsa under helgen. Men i det 36:e kapitlet så börjar en händelseutveckling som heter Israels återupprättelse. Och då säger Herren så här till profeten i den 6:e versen. Profetera därför om Israels land och säg till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna. Så säger Herren Gud. Så går jag ner till den, det var den 6:e versen, till den 8:e versen. Men ni Israels berg ska återgrönska och bära frukt åt mitt folk Israel. Och de ska snart komma tillbaka. För jag ska komma till er och jag ska vända mig till er och ni ska brukas och besås. Bakgrunden till att Herren säger det här, det är ju, detta är alltså en profetia. Den ägde inte rum direkt när Hesekiel levde. Den ägde rum lite senare. Det här är själva startknappen på en profetisk händelsekedja, ska vi återkomma till. Men när Israel fick tillbaka sitt land 1948, då fanns det inte ett enda träd i hela Israel. Allting var jämnat med marken. Och det berodde på att Israel var ockuperat. Från 70 efter Kristus så var ju Israel ockuperat av olika makter. Och den sista makten som ockuperade Israel var turkarna, alltså Turkiet. Och Turkiet införde en lag 1940 som sa så här: om du har ett träd som växer så får du betala skatt på det trädet. Och man tyckte inte det var roligare att betala skatt då än vad det är nu. Så då högg man ner alla träd. Och när författare lite senare som beskriver Israel red igenom Israel, så beklagar de sig och så skriver de sig i böckerna att detta måste vara det mest ödsliga land som finns i hela världen. Det finns inte ett enda träd var jag än ser. Det är bara öken, 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 öken. Och så var det. Så när Israel fick sitt land 1948 fanns det inga träd. De var nedsopade allihopa på grund av Turkiet. Men nu kommer Herren genom profeterna och säger, men en dag så kommer de här kullarna att bli återplanterade. Och när ni ser att detta händer, att Israel som land blir återplanterat, då ska jag, mitt folk Israel ska då snart komma tillbaka. Från de senaste åren och fram till idag så har det planterats över 250 miljoner träd nerifrån Eilat och hela vägen upp till Libanongränsen från Medelhavet och till Jordanfloden. Över 250 miljoner träd. Och man planterar liksom hela tiden. Det är ett av de stora investeringarna man gör, det är att plantera. Och var får man pengar till det? Ja, man får det ganska mycket från Sverige. Och jag ser det ibland i tidningen en dagen och Världen idag, att vi blir ju inte yngre utan vi blir ju äldre. Och så är det någon som fyller 70, 75, 80 eller 85 eller 90 år kanske och säger att jag fyller 80 år vet du, men jag vill inte ha några presenter. Det är fullt i vartenda skåp som vi har, barnbarnen vill inte heller ha någonting utav det och second hand och så vidare. Men Om ni vill ge en gåva så får ni gärna göra det. Och då kommer jag skicka de pengarna till trädplantering i Israel. En icke ovanlig ansikt i vår kristna press. Och vi kan ju få vara lite grann stolt ett litet ögonblick vi svenskar. Därför en av skogarna som nu planteras heter faktiskt Sverigeskogen. Den ligger från Jerusalem lite västerut ner mot Tel Aviv. Där är en jättestor trädplantering och där står det med stora skyltar Sverigeskogen. Och där har vi varit med och planterat och säkert många med mig som varit med och planterat. Och när man kommer in i den här skogen så ser man stora väldiga pelare som står resta där. Och där har man satt upp namnen på dem som har gett donationer till och planterat. Så det här håller på att hända nu. Och då händer samtidigt att Herren säger, när det sker, då ska jag ta hem mitt folk i Israel. Det sker nu. Du får tycka vad du vill om Israel. Och du får förkasta hela Israel och säga jag har en helt annan syn än Israel. Ja, men du vet, nu frågar inte Herren församlingen hur ska jag göra och hur ska jag tycka och så vidare och så vidare. Herren gör vad han har sagt i sitt ord. Om du sen förkastar det så får du förkasta det. Men Herren säger ja, jag och ordet är liksom synonyma begrepp. Och idag så tar han då hem sitt folk. Och majoriteten av judar bor nu i Israel. Inte alla judar. Det finns fortfarande judar kvar på Amerika. Italien finns några i Malmö, men det är inte många. Det finns några i Stockholm, men det är inte många. De flesta de har åkt hem. Därför de säger man kan inte bo i Sverige och vara jude. Det var ett reportage i Göteborgsposten för något år sedan. Och då tyckte göteborgarna så här: det kan inte vara så dåligt att vara jude i Sverige som vad folk säger. Så dåligt kan det inte vara. Jag menar, Sverige är ett välgångsland. Så att en av reportrarna bestämde sig för att jag ska testa och se det att vara jude och vara i Sverige. Så han satte på sig Davidsstjärnan. Och så satte han på sig kippan. Han var en vanlig göteborgare, han var en vanlig hedning, svensk. Och så går han till en uteservering för att köpa lunch på en av Göteborgs uteserveringar. Okej, var ett reportage om det i Göteborgstidningen. Och så satt han sig där och började äta och så kunde folk passera och gå förbi. Men du vet, när göteborgarna, smålänningarna eller vilka det nu var som gick förbi, när de såg att det satt en jude så stannade de till. Och så tittade de på honom. Och så spottar de i maten och säger, tvi ditt judesvin. Och till sist hade så många spottat i maten så han kände, det här är inte människovärdig föda längre. Det går inte att äta. Det är dagens situation. När vi åkte hem senast och stod i kön för att checka in er i Tel Aviv så stod det ett svenskt par bakom oss och vi började samtala. Han var läkare och hon jobbade också inom vården. De bodde nere i Helsingborg. Och då säger han så här. Ja, vi har varit nere nu och köpt en lägenhet för vi ska flytta till Israel. De var alltså judar. För det går inte att bo i Sverige och vara jude. Det går inte, så. Du vet, när vi ska gå till synagogan så måste vi ha soldater med dragna gevär. Och vi har fått byta ut alla glasrutor så att de inte ska hända som här. Att ni slår sönder dem. Utan det är skottsäkert glas i alla fönster. Och när barnen går till skola så går de eskorterade utav militär, alltså israelisk militär. Alltså vi klarar inte av det längre. Psyket håller inte. Och så bestämde de sig för att flytta hem. Och då tycker vi vissa att ja, men det är väl bra att vi blir av med judarna. Jag säger, det är ingen vinst för Sverige. Det är det inte. Det är ingen fördel för landet. Vi går miste om någonting väldigt. Men i varje fall, de är på väg hem samtidigt som det planteras på ett sätt som aldrig förr. När det här sker, jag bara läser nu innan till i Guds ordet. När det här sker, säger Herren, 24 versen, alltså några verser framöver. Jag ska hämta er från folken och jag ska samla er från alla länder och föra er till ert land. Alltså om man nu tror att Gud han är lite noga med detaljerna, så måste man ju ställa frågan, finns det judar i alla länder? Gör det? En del av er, eller av oss, har ju varit på Smålandskonferens, nej vad heter det, Israels vänners konferens i Värnamo, va? Jag tror det 2 år sedan så var det en av talarna var en kvinna som hette Eva. Som hade en av gudstjänsterna där. Och hon berättade och så säger hon så här att när jag var ung så bestämde jag mig för jag ska aldrig jobba med judar. Varför det vet jag inte. Men förmodligen så hade hon sett saker och ting som hon kände att nej, jag ska inte jobba med judar. Jag kan vara lärarinna, jag kan köra en lastbil och jag kan hitta på någonting, men jag ska inte jobba med judar. Och så gjorde hon en sak till. Berättade hon då i Värnamo. Jag knäppte mina händer och sa, Herre, visa mig din väg och gör mig villig att gå den. Vad tror du hon har jobbat med? Judar. Hela sitt liv har jobbat med judar. Hon sitter som en spindel i ett nät som täcker hela världen. Och det var hon som sa det här på i Värnamo. Att var jag än kommer i världen, vilket land jag än besöker, så finns det judar. Överallt. Och det är ju lite intressant. Då hamnar jag i ett annat tv-program här hemma i Sverige. Jag skulle se på nyheterna och så satte jag på det lite för tidigt. Och hamnade i ett debattprogram med våra intellektuella ateister. Och jag blir alltid lite, jag triggas igång när jag möter den där gruppen. För de slåss vanligtvis med blanka svärd. Mycket intressant grupp. De hade hållit på en hel timme för att tala om för svenska folket att det här med Gud och Bibel, det är kyrkan som har hittat på det. Så det är ingenting vi ska bry oss om. Det finns inga bevis på Guds existens. Och så kommer sista frågan innan aktuell. Då ställer hon som leder programmet en fråga och sa, men finns det inga bevis på att Gud ändå existerar? Och då tittar en av vårt lands mest kända tv-ansikten in i tv-kameran och så säger han så här. Jo, det finns en sån som skulle kunna bevisa att Gud ändå finns. Och så säger han så här. Om man tar en folkgrupp, tar alla som bor i det här området och så flyttar man över alla er till Australien eller England, så är ni assimilerade inom 200-300 år. Alltså bortgifta och ingifta och glömt sin historia och geografi och alltihopa det här. Och är ni i England så blir ni engelsmän och är ni i Australien så är ni australienare. Inom 200-300 år. Alltså vi hade 1 miljon svenskar som utvandrade 1920-25 från Karlskrona till Amerika och Australien. Nu är det snart 100 år. Och jag har varit i de här bygderna. Det är inte många som kommer ihåg att farfars far kommer från Sverige eller mormors far kommer från Sverige. Det har inte gått 100 år. Lägg på 100 år till och lägg på 300 år. Då har de ingen aning om sin bakgrund. Men så säger han så här. Men det finns ett undantag i världen. Och så frågar programledaren. Vem då? Judarna. För de är inte tagna från ett land och flyttat över till ett annat land. Utan de är tagna från ett land och så är de utspridda ut över hela världen. Och de borde vara bortglömda, assimilerade inom 50 år, säger han. Nu har det gått 2700 år. Och vi vet vilka som är judar i Ukraina. Vi vet vilka som är judar i Malmö. 2700 år. Det är helt otänkbart egentligen. Alltså det är det enda bevis jag kan tänka på. Det måste ändå finnas en gud och den guden är då Israels gud. Herren vet vad han har dem. Och han säger när kullarna blir återplanterade Då ska jag ta hem er. Och då ska ni, och så ska ni föra er till ert land. Det är ju bara, jag menar, det är ju val på söndag. Så det är viktigt, vi vet vad vi väljer. Men den här frågan är inte uppe i valdebatten egentligen. Men det är ändå intressant om Israel har rätt till sitt land. Det är en helt politisk fråga. Och frågan är, vem har gett dem det landet? Eller har de tagit det? Har de ockuperat det? Som vi läser om i svenska eller lyssnar till svenska massmedia. Gång på gång. Israel har ockuperat Jerusalem. De har ockuperat. Faktum är att de inte har ockuperat en kvadratmillimeter. Det är ganska märkligt att vi har en sån, kör ut med en sån lögnpropaganda. De har fått landet. Fick det 1920 ner i San Remo. Och bekräftat sedan i FN. Och så vidare och så vidare och så vidare. De har inte tagit en millimeter. Och då säger jag här, när det sker. När kullarna blir återplanterade, vilket sker idag. När det judiska folket tas hem till Israel, vilket sker idag. Då säger Herren, 27 versen. Då ska jag låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar. Det här är ju lite intressant, för att när Hesekiel skrev det här så hade inte judarna den heliga ande. Det förekom inte i Gamla testamentet. Det var prästen, profeten och kungen. Tre personer. Men inte folket. Men nu säger Herren genom en ung profet. En dag så ska jag låta min ande komma in i er. Och jag kan tänka mig att de ortodoxa judarna sa till honom. Unge grabb, nu är du verkligen ute och cyklar. Det här är inte judisk teologi. Det är bara kungen, profeten och prästen som har den heliga ande. Så säger jag Herren, sa Hesekiel. En dag när kullarna planteras. När han hämtar hem oss från alla länder så ska jag låta min ande komma in i er. Har Herren hållit det? Ja, han håller på för fullt. Vi kallar det för den messianska väckelsen. Alltså det är judar som tar emot den heliga ande. Och den väckelsen, den är så ny så att de själva säger så här. Vi räknar med att den startade 2013. Alltså det fanns messianska judar tidigare, men de gick lätt att räkna. Men 2013 hände någonting. Och det som hände, det var att när de satt i sina synagogor, ungefär som ni sitter här nu, och man sitter där och, ja, då håller rabbinen på att läsa. Han håller på att be. Så plötsligt, vet du, mitt i mötet så står det en vitklädd gestalt längst fram. Som de aldrig har sett. Sträcker ut sina händer. Och så går han gången ner. Och så säger han. Bröder. Jag är Jesus er Messias. Och du vet, då vaknar gubbarna till liv. Vad skulle de göra här med? Då händer det någonting. Vi har följt den här väckelsen under sen 2015 i varje fall. Och när jag frågar en av pastorerna i det här som vi stöder, han heter Israel Poktor. Han har varit en helgjuten ateist, gudsförnekare, ryss, han kommer från Ryssland, hela hans släkt kommer från Ryssland. Alla var ateister, alla förnekade Gud, men så var de judar. Och så kände Israel Poktor och hans familj att kanske vi ska fundera ändå på att vi åker ner och ser hur det är i Israel. Och så tar de flyget och så kommer de ner till Israel och springer rätt i famnen på den här väckelsen och blir så frälsta, vet du, så det är ända ut i fingerspetsarna på dem. Han har nu den näst största messianska församlingen i hela världen. Och det är fantastiskt att få vara med på hans gudstjänster. Helt otroligt hur Gud han gör. De har hållit till i en industrilokal. Betydligt större än den här. Och det har ju varit så packat med folk, vet du. Så de har ju inte rymts där. Så de har bett till Gud om en ny lokal. Då är det, jag tror det är en spanjor som bygger ett väldigt stort hus alldeles granne med den lokalen. Ett höghus på många våningar. Och på andra våningen där så har han inrett en stor aula. Jättestor. Och när hela huset är färdigt med marmorgolvet, det är flott, någonting kolossalt. När hela huset är färdigt, då spelar han konkurs. Och nu är det så här, det här ligger i Aftor. Det finns ingen i Aftor som har ett behov av ett stort hus med en stor aula. Ingen utom Israel. Så han fick köpa alltihopa, vet du. Invigde det för ett par, tre veckor sedan. Och vi har varit där nere och fått vara med och välsigna det här. Problemet är att han fick ju en jättestor lokal, men den är redan full. Så att det är otroligt det som händer idag, vet du. Han berättade att de har ju mycket friluftsgudstjänster. Det ska ni ha, ni ska ha friluftsgudstjänster. Gud har inte kallat oss att bygga kyrkor och säga till folk, kom till kyrkan. Han har sagt, gå ut på gator och vägar, på torg, gå ut. Så de har mycket ute på torg och gator. Och där har de fått vinna hundratals och åter hundratals med sekulära judar, med ateister och alltihopa så här. Och så kommer de och så får de möta Herren. Och det är lite roligt, vet du, för att när vi kommer och slutar på gudstjänsten så har vi ju, inte minst i frikyrkan, så har vi liksom det här, vi ska bjuda in till förbön. Och då är ju, vi är ju väldigt försiktiga, vi i Sverige, så vi säger, kan nu alla blunda? Finns det någon här nu som skulle vilja möta Jesus? Det är ingen som ser det, men kan du bara ge lite tecken så jag ser det? Och så ber vi för det där. Du vet, Isar Porto, han gör precis tvärtom. Han säger så här, att finns det någon här som vill ta emot en helig ande, kan du resa på dig? Ge dig till känna. Och så är det hundratals som reser på sig. Och så ökar församlingen. Över hela Israel är det likadant. Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, Tiberias. Jag frågar han som är lite ledare för det här. De är inte så organiserade, men ändå de har en ledare som heter Thomas heter han. Så sa jag, Thomas, vad har ni för problem i väckelsen? Har ni några problem? Ja, sa han, vi har ett stort problem. Jag sa, vad är det? Det är att hitta lokaler som är stora nog så folket kan rymmas. För så fort vi flyttar in i en ny lokal, det är fullt. Och så delar de på församlingen i två, och så är det fullt på bägge hållarna. Så att detta sker idag. Jag bara säger det. Så du är med på noterna vad som håller på att hända. Kullarna håller på att planteras. Det judiska folket håller på att hämtas hem. Och den messianska väckelsen sprider sig som en löpeld. Jag frågade Israel för ett par tre år sedan, hur många är ni? Ja, som det vet jag inte. I församlingen räknar vi med att vi kanske är 300, men det är osäkert, för vi är ju alltid 800 på gudstjänsterna. Alltså precis tvärtom som Sverige. Frågar man i Sverige, hur många är ni? Ja, som vi är 200 medlemmar, det kommer ju bara 80. Men där är det på det här sättet, vet du. Och ökar hela tiden, överallt. Och då frågar jag Thomas om det här med lokaler och hur man löser det här. Och när man då kommer till slutet på gudstjänsten och så säger vi då så här, vi som är pastorer, är det någon som vill ha förbön, så ja, här är tre platser. Är ni välkomna fram så ska vi be till Gud för er. Det funkar ju inte om det är fullt överallt. Men då har ju Israel kommit på det här. Jesus säger ju det här. Om vi tror på honom så får vi lägga våra händer på varandra. Så ska de bli helade. Står så. Så då har han kommit på en lösning som funkar. Så vi reser nu på oss allihopa. Och så reser oss allihopa. Så. Nu lägger ni händerna på varandra sådär. Och sen ber han, vet du. Och sen börjar de klicka till ner i bänkarna, vet du det. Blinda får sin syn, andra hamnar i syndaånger, någon vill bli frälsta, någon vill ha helig ande. Det står ju inte att det är de äldste som ska lägga händerna på varandra. Tror vi på Jesus så kan vi lägga händerna på varandra. Så bara, förstå. Tack alla ni som köper våra böcker. Det vill säga. Därför att tjänsten av dem, det går ner i den här väckelsen. Vi skickar ner massor med pengar varje vecka. Vi skickade denna veckan och nu när jag kommer in på måndag ska vi skicka ner mer. Och så får vi vara med och hjälpa de här som står ute på gatorna och serverar lite soppa till judar som kommer hem och inte har någonting. Sätter en skjorta på dem, försöker ordna ett enkelt boende till dem och så vidare. Och så hälsar vi från Sverige. Och vi var nere, jag måste bara förberätta. Det är en liten parentes. Vi var nere i Eilat. Och så satt vi i hotellreception. Jag såg där satt en kvinna. Och så hade frågan, men var kommer du ifrån? Var kommer du ifrån? Så, där. Så hon frågade, var kommer vi ifrån? Ja, så vi kom från Sverige. Från Sverige, sa hon. Vad gör ni här i Israel då? Ja, men sa jag, Israel, det är ju liksom vårt, det är här vi har våra rötter. Vi älskar det här länet. Hon börjar stortjuta som en liten flicka som fick stryk. Hon sa, jag tror inte att människor i Sverige som älskar Israel. Jo, men så det finns jättemånga som verkligen älskar Guds egendomsfolk i Israel. Och så fick vi sitta där och dela gemenskap. Men den bilden hade hon att svenskarna, det är som regeringen. Det är liksom bojkott, det är negativt, det är, vi ska inte hålla på med det. Och det är som stora delar av frikyrkovärlden, det är en icke-fråga, vi ska inte tala om det. De har gjort det, det är bara församlingen. Men du vet, så är det ju inte. Herren han säger, det är mitt folk. Jag kommer att vara trofast mot dem. Jag kommer att vara med dem, det spelar ingen roll vad Putin hittar på. Så kommer jag vara med dem och bevara dem. Och nu sker då detta med att den här messianska väckelsen. Och så fick jag en rapport ifrån det messianska centret i Amerika. Hela Manhattan är ju bara judar. Det är ju judar som äger Manhattan. Och där finns också ett stort israeliskt judiskt center. Så fick jag en rapport därifrån. Och då skriver man så här. Det har jag fått ifrån Israel Proctor. Kanske är det 200 000 judar som har tagit emot den helige ande sedan 2013. Nästa år var nere så sa han, nej det är 400 000 som har tagit emot den helige ande nu. Jag tänkte, det är fantastiskt, vilken församlingstillväxt. Så får jag från Manhattan i Amerika, från det judiska centret, och då skriver de så här, vi räknar nu med att det i varje fall är över 1,5 miljon judar som har tagit emot den helige ande till frälsning. Förstår du? Nu går det fort, vet du. Nu går det fort. Det är bara frågan om du vill vara med. Det här har vi läst alltså i 2300 år. Så plötsligt var när kullarna planteras. Då tar jag hem folket. När folket kommer hem så låter han få den heliga ande. Och då är vi framme i det 38 kapitlet. Då står det så här. Alltså när detta då sker. Herrens ord kom till mig. Människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storförsten över Mesek och Tubal, och profetera mot honom och säg, så säger Herren Gud, ser jag emot dig Gog, du storförste över Mesek och Tubal. Jag ska föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar, och jag ska föra dig ut med hela din här hästar och ryttare, och så vidare. Och så kommer vi till den femte versen. Perser, nubier och puteer med dem, alla med sköld och hjälm, gomor och alla dess ära, togarmas folk längst upp i norr och alla dess ära. Många folk har du med dig. Alltså är det inte underligt att när Herren gav det här till profeten Hesekiel för 2300 år sedan, talade om vad som skulle äga rum med landet, planteringarna, och han ska ta hem, han ska ge den heliga ande. Så plötsligt så säger Herren, det ska bli en politisk aktivitet i några länder som ligger nordöst om Israel. Och det är de tre länderna som framförallt Herren lyfter fram här i femte versen. Perserna, vilka är det? Iran. Nubierna, vad är det för folk? Det är norra Sudan. Puteerna, Vilket är? Det finns en grej som judarna har gett oss som är väldigt bra. Där man kan få reda på nästan allting. Det heter Google. Det är judarna. Så att puteerna, det är Libyen. Nu säger Herren för 2300 år sedan att när bergen blir återplanterade, när jag tar hem mitt folk i Israel, när jag låter den heliga ande komma över dem, så ska det samtidigt bli en politisk aktivitet, framförallt i de här tre länderna, nämligen Persien, Nubien och Puteerna. Och de ska försöka att gå ner och ödelägga och besegra Israel. Så står det i Bibeln. Du får tycka vad du vill. Jag säger, Herren frågar inte efter vad du tycker. Han följer vad han har sagt. Och de här tre länderna är ju intressanta så tillvida att det är de som är de mest aktiva idag. Alltså perserna, det är ju Iran med allt vad de hittar på. Och så kommer Nubierna, norra Sudan. Och så kommer Puteerna. Och så har vi Togarmas folk längst upp i norr. Vad är det för folk? Längst upp i norr. Förlåt? Höger. Turkiet, ja. Turkiet är det. Därför att när Hesekiel skrev det här så var den nordligaste gränsen som Israel kunde tänka sig, det var norra delen av Turkiet och Syrien. Det som låg norr om där, det var tundra. Det är ungefär som Skånekartan. Har ni sett Skånekartan? Jag körde ett tag bussresorna tills jag är från Skåne. Så då lämnade jag ut Skånekartan. På den är varenda korskiosk inritad. Och varenda liten detalj finns på Skånekartan. Och så är det en gräns mot Småland. Och så står där över hela övriga Sverige. Tundra eller troligen bebyggt område. Ja, vi vet vilka vi är, vet du. Men så här är det med de här Togarmas folk. Alltså gränsen gick på norra Turkiet och norra Syrien. Det som låg norr om där, på Hesekels tid, det fanns inte. Jag menar, Ryssland är inte någon gammal stat. Den började i Ukraina, i Kiev, och så drog den sig österut. Men den är inte gammal. Men här har vi gamla stater. Och nu säger Herren, håll ett öga på de här tre. Framförallt Iran, Nubien och Togarmas folk. Och det är en tillfällighet att Erdogan, han är på svensk tv nästan varenda dag. Just nu händer det. Han har hållit sig lugn ganska länge och så plötsligt så är han, när Sverige ansökte om NATO-skap så, NATO-medlemskap så var det något som aktiverades hos honom. Och så går han ut i, kallar han världspressen, och det gick också i svenska nyhetsmedia. Han kallar på hela världens, alltså världstv, och så säger han så här. Turkiet är för lite för mig, Erdogan. Så min ambition, min målsättning, det är det någon som såg det? Han vill återupprätta, vadå? Ottomanska riket. Upprätta det ottomanska riket. Det är de här länderna. När han hade sagt det här så kliver det fram en man på hans högra sida som visar sig vara högsta hönset inom islam i Turkiet. Och då säger han så här som muslimsk ledare. När det här sker så är det inte Istanbul som, eller Ankara som är de politiska städerna, utan då blir huvudstaden, vad då? Jerusalem. Och jag satt och tittade på det här och tänkte, är vi så långt fram? Alltså det är vad Paulus talar om i Thessalonikerbrevet. Alltså när antikristen går fram så är han ju inte intresserad av Amerika eller Sverige eller EU. Han är bara intresserad av en enda plats, Jerusalem. Och där ska han sätta sig i templet Och så ska han utropa sig som Gud. Så långt fram är vi, vet du. Så därför ska, är det någonting du ska läsa, så läs framförallt Gamla testamentet. Det slog mig idag när jag satt och läste det. Tänkte jag, Herren han säger att de sista ska bli de första. Jag undrar om inte det gäller profetböckerna i Gamla testamentet. De står sist. Men de är nästan mest aktuella idag. Och vi ser hur de här går i uppfyllelse. Och då säger Herren för så länge sedan, och det här har jag funderat så mycket på. Perser, Nubier och Puteer. Puteer, det är ju Libyen. De ligger i Afrika ju. Det andra ligger i Asien. För i all världen kan Herren för 2300 år sedan säga att en dag så ska Turkiet i Asien gå in i ett samarbete med Puteerna i Afrika. Och det är Erdogan som svarar på det. När han sa så här i Svenska Nyheterna att Turkiet har anlagt två stora militärbaser i Libyen. Libyen är ju i kaos efter Gaddafi, det var kaos innan också. Men nu är det två klaner som slåss om makten i Libyen. Nu har Turkiet anlagt två militära baser och försöker ta över makten i Libyen. Och ingått ett avtal med dem och sagt så här att när Turkiet går till krig, alltså anfaller ett land, så kommer de därifrån. Och så ska Libyen komma ifrån Afrika och så ska det liksom bli som en tång och då kommer vi att lyckas. Jag vet ju hur det kommer att gå. Men det kan du själv läsa när du läser i Bibeln. Men det står så här att på Israels heliga berg ska du falla. Där är vi idag. Ja, det är nog mycket mer att säga om detta, men jag ska bara ta en liten detalj till. För ett år sedan, eftersom det talas mycket om det här idag. För ett år sedan så åkte nuvarande påven ner till Abu Dhabi. Och där träffade han islams högsta andlige ledare. Och de inte bara skakade hand med varandra, utan när påven kom hem till Rom, där är han så. Jag ser islam som en andra sortens religion, utan jag ser islam som ett uttryck för Guds mångfaldiga nåd. Säger påven. Och det här har resulterat i någonting här i Sverige som ägde rum nu i sommar. Som hette, skrev jag upp det, receptiv ekumenik. Har ni hört det? Jag vet inte om ni är med där, så det är minerad mark kanske. Det här är det nya som kommer. Och vad är nu receptiv ekumenik? Ja, det är inte detsamma som ekumeniakyrkan. Utan det är en gemenskap, när de beskriver det själva, där alla kan vara med. Hinduer, muslimer, buddhister, kristna, alla kan vara med. Och när det beskrevs förklarades i tidningen Dagen, då säger företrädarna i Sverige, ska inte namnge någon, grejen är inte att vi kallar talare. Grejen är att vi ska lyssna. Och när jag läste det så tänkte jag, men ska vi samlas ifrån hela Sverige och alla ska lyssna? Då blev vi som kväkarna ju. Så någon måste ju tala. Och de som är kallade att tala, de skulle ni inte kalla hit. Där är vi idag. Så det är viktigt, vänner, att vi vet var vi hör hemma någonstans. För att nu går det fort. Hinner vi ta ett kapitel till sist? Alldeles till sist. 47 kapitlet i Hesekiel. 47 kapitlet. Där står det så här. Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan, för husets framsida låg mot öster. Och så går jag fram till den 8:e versen. Detta vatten rinner fram mot östra delen av landet och flyter ner över hedmarken och sedan ut i havet som är döda havet. Och vattnet som bröt fram rinner till havet och vattnet blir då sunt. Och han till och med, det så Herren vågar till och med säga så här i den 10:e versen. Fiskare ska stå ut med den från Engedi, det kibbutzen, ända till en Eglahim som är Jordanflodens utflöde. Och hela sträckan ska vara som ett enda fiskeläge. Det ska där finnas fiskar av olika slag i stor mängd, precis som i Stora havet, som förmodligen är Medelhavet. Är det någon som tror på sånt? Jag säger bara, detta är omöjligt. Detta är omöjligt. Det går inte att göra Döda havet till ett sunt innanhav. Och ändå när vi satt åt lunch en dag, min fru och jag, så hörde vi på lunchnyheterna i Sverige att Israel har fattat det största ingenjörsprojektet i Israels historia, alltså i Knesset. Och det är att man har beslutat sig för att göra Döda havet till ett sunt innanhav. Ja, jag bara minns att jag sa till frun, vi skyndar oss att äta för nu är vi i mål. Det här är det sista. Ja, men så är det. Detta är det sista. Det är ett par år sedan. Sedan dess så har Saudiarabien hakat på och sagt vi vill vara med och betala. Jordanien har sagt vi vill vara med och finansiera det. Och den sista som steg på det här nu för några månader sedan var Världsbanken som säger vi vill vara med och finansiera det. Och då är frågan, hur mycket vatten behövs det för att göra Döda havet till ett sunt innanhav? Det kan ni fundera på i natt när ni inte kan sova. Hur mycket vatten behövs det för att göra Döda havet till ett sunt innanhav? Döda havet ligger 400 meter under havsnivån. Varje fall när jag kom ner till Eilat, jag tror det var näst sista resan, så säger guiden som bor i Eilat, så sa hon, vet du vad de har börjat med i Eilat? Nej. Jo, de har börjat ett jättestort projekt att leda vatten från viken där, Akabaviken, genom hela öknen ner till Döda havet, för de ska göra Döda havet till ett sunt innanhav. Där är de idag. Men du vet, om de ska leda vatten ner till Döda havet så att det blir lika högt som Akabaviken, då kommer hela öknen stå under vatten. Och så kommer hela Tiberias att stå under vatten, för den ligger 200 meter under havsnivån. De kommer dränka hela Israel. Och då har jag suttit och sugit på den här. Och jag har läst och jag har läst och jag har läst. Jag tänkte, herre, hur mycket vatten behövs det? Och vet du att ni som har köpt den här boken, Ett nytt Jerusalem, så det är en beskrivning om Hesekiel. Jag tror inte det behövs så mycket vatten. För det står att när detta vatten som kommer från templet rinner ner mot Döda havet och kommer i kontakt med Döda havet, så tror jag på ett under. Då blir hela Döda havet sunt. Därför att det går inte att fylla på hur galet som helst, eftersom Herren säger, han har en stoppkloss i det hela. Han säger då så här i den 11:e versen. Gölarna och dammarna som finns där blir inte sunda. De ska tjäna som saltberedning. Det är de där krämerna ni köper och smörjer i ansiktet och överallt. Dagkräm och nattkräm. Och det är en fantastisk affärsidé som Israel har. Och det är helt otroligt att det finns nästan bara till kvinnor. Ja, men det är helt otroligt. Du har dagkräm, ja, man på dem. Det kommer kvällen, då tvättar man bort dagkrämen. Sen har man en rengöringssalva från Döda havet som man får bort allting. Sen sätter man på nattkrämen. Smetar man in med nattkrämen. Och sen när morgonen kommer så tvättar man bort nattkrämen. Och så smörjer man på dagkrämen igen. Alltså det är en affärsidé. Det skulle aldrig vi gubbar gå på. Men så är det, vet du. Det är en otrolig affärsidé. Så köp det där, vet du. Köp det där. Det är jättebra. Men det är ju intressant när Herren säger att det ska komma vatten från templet. Och när detta vatten kommer i beröring med Döda havet, så blir Döda havet sunt. Men gölarna, de ska vara kvar. Så får han ihop allt. Så jag tror, förstår du, att det behövs inte mycket vatten från templet Det räcker i princip med en liten rännil. Och när det vattnet som kommer från templet ner emot döda havet, så är döda havet sunt. Och jag säger som Ben Gurion, Israels första premiärminister: den som inte tror på mirakel, vad var han så? Han är inte trovärdig eller någonting sådär. Alltså, i Israel tror på mirakel. Nu ska jag sluta med en fråga som du kan fundera också på i natt om inte du kan sova. Det här snuddar nämligen en annan fråga som vi har kivats mycket om inom kristenheten. Och vet du vad det är? Hur mycket vatten behövs det i en dopgudstjänst? Somliga vill ha hela havet. Andra kan tänka sig att det räcker med en sjö eller en å. Jag har haft dopgudstjänster ute i hav och åar och överallt. Så här. Men ibland har jag funderat på hur mycket vatten behövs det? Men bara inom parentes, det är sista parentes. Sen är det färdigt. Men det är så här att vi bor nere vid Vättern, men jag badar nästan i princip aldrig. Därför att jag kan inte få mina... Jag får så ont i benen. Alltså vatten som är kallare än 25 grader, då verkar hela kroppen. Och det är inte 25 grader det. Men det gör ingenting, för jag har dusch hemma. Så det går bra. Men så har vi det här, vet du, när jag hade min tjänst uppe i Örnsköldsvik, att människor kom till tro och så ville de bli döpta. Och då tänker jag framförallt på två tjejer som var baptister. Mitt i smällkalla vintern så kommer de till mig och säger: vi vill bli döpta, vi vill att du ska göra det. Och det ska ske uppe i 10 mil inåt landet i en by som heter Skorped. Men där flyter den en å eller älv. Men det var ju knappast så att isflaken var ju så här. Så att det fanns ju isflak. Där ska vi bli döpta på söndag. Ja, tänkte jag. Jag kan inte gå ner i sånt vatten. För det funkar inte. Men så här, då får du sköta om det här. Och det regnade den söndagen, förstås. Något så kolossalt var Herren, han öste ut vatten. Och jag hade min sångare med mig, han satt i framsätet där. Han sa: förstå, vi kan inte ha en dopgudstjänst när vattnet öser ner på det här sättet. Och så kör vi ungefär 10 mil. Då ser jag ett litet, litet hål i molntäcket längst bort. Jag sa: ser du det där lilla hålet? Ja, så nu gör jag. Jag tror det där lilla hålet är över dopplatsen. Och så körde vi, vet du. Och det regnade. Och när vi kommer fram till dopplatsen så skiner solen. Men det regnade där och det regnade där och det regnade där. Och det regnade. Men precis där bilen stannade, där sken solen. Och så skulle jag då gå ner den här älven där isflaken flöt. Jag kände: det här går inte. Men då säger Herren till mig: KG, ska du veta en sak? Så fort du har en dopgudstjänst så ska jag se till att vattnet är 25 grader och varmt. Det ska vara ljummigt. Så jag tar den första tösan och jag går ner den här älven. Hon höll på att dö. Och så döper henne riktigt på ett baptistiskt sätt. Och då har jag lärt mig att det ska vara under vattnet, så nästan, i princip ska man nästan vara död. Och så lyfter jag upp henne och så raglar hon i land, vet du. Hon är alldeles blå. Och jag följer henne upp och så tar jag nästa, vet du. Tänkte, vad skönt vattnet var här. Fantastiskt vatten, vet du. Och så döper jag den andra på samma sätt. Och så leder jag henne upp och tänkte, jag går ner en gång till. Där var det. Då var det kallt som isen. Men sen har Herren hållit det här, va? Han sa, du behöver aldrig ha problem med dopet. Utan när du har dop i hav eller flod eller vad, det är 25 grader. Och så är det. Hur vi nu kom in på det. Ja, det var det här vattnet till döda havet. Jag vill bara säga det, här är vi idag. Det är inte mycket kvar som återstår av det som Herren säger på svar till frågan till lärjungarna. Vad blir tecknet på din återkomst? Vi har dem i Bibeln. De sker framför våra ögon. Och du ska ju vara blind som en åsna och stoppa huvudet i sanden, vet du, om du inte ska se vad som händer.
framför våra ögon. Och där vi säger, snart är han här. Snart är han här. Det vi har bekänt i 2000 år. Och så plötsligt så bara börjar det att hända. Jag ska säga också ett tack ifrån de messianska församlingarna till er, alla ni som har köpt böckerna och så här. Tack ska ni ha för att på det sättet är vi med och välsigna de olika församlingarna i Jerusalem och nere i Ashdod och, så att de kan få köpa mat. Tack för att jag fick komma hit här till församlingen. Gud välsigna er här. Imorgon fortsätter vi och då ska vi se om det står någonting i Nya testamentet om Israel och Jesu återkomst. Herre, vi tackar dig för den här kvällstunden. Vi vill mest tacka dig för ditt ord, Herre. Vi har ditt ord. Och vi tackar dig, Herre, för att du är ordet, Herre. Du sviker inte, du omtolkar inte, du ersätter inte, utan du uppfyller ditt eget ord. Vi tackar dig för det. Och av alla jordens folk och stammar så väljer du ett litet bökigt folk när jag är i Mellanöstern och säger, det är mitt folk. Herre, välsigna dem. Styrk och hjälp dem, Herre. Du ser det är kaos överallt. Men du bevarar dem. Du beskyddar dem, Herre. Och tack för den väckelse som vi får se framför våra ögon. Välsigna dem allihop i Jesu namn. Amen. Var det någon som hade en fråga?